Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är tisdagen den 14 juli när vi spelar in det här och rapportsäsongen har dragit igång på allvar. Det här är ju liksom rapportveckan nummer ett den här sommaren och framförallt på fredag kommer det ju smälla då en majoritet av börsens största bolag faktiskt lämnar rapport. Vi befinner oss på olika håll så att vi spelar in på distans och därav hoppas vi att ni har lite mer överseende med ljudet i det här avsnittet.
Ja, men det blir ju lite så i dessa tider när det är sommartider och sådär och distans. Och vi vill ju inte heller bara pausa på sommaren för det händer ju väldigt mycket och dra mig baklänges vad det har hänt mycket den här senaste veckan. Och jag menar, den här rapportsäsongen om någon är ju spännande. Men Johanna, du höll ju nästan på att glömma bort att det var 14 juli idag. Det är ju faktiskt våran rapportdag idag också. Och där får vi ju ändå säga att vi har ju välkomnat in väldigt många avansianer till Avanza det här kvartalet och även det här året. Så att vi får väl bara passa på så här i inledningen och säga varmt välkomna till alla er nya. Alla lyssnare är ju säkert inte avansianer, men ganska många ändå. Oerhört roligt nu när vi får komma ut med nya siffror och berätta om hur många avansianer som är i den här sparfamiljen.
Ja, men det är superroligt och det var ju en väldigt rolig rapport att läsa för oss. För att det har ju varit en väldigt speciell vår på många sätt och under den här våren så tror jag att människors medvetande och intresse för ekonomi, sparande och investeringar har ökat av många olika anledningar. Framförallt, eller såklart delvis på grund av börsen och den turbulens som har varit med en extrem volatilitet och snabba vändningar, men också för att ändå hundratusentals människors privatekonomi har påverkats eller många människor är lite osäkra och rädda för hur corona kommer att påverka deras privatekonomi. Och då är det också naturligt att man får ett ökat, man kanske vill se över sitt sparande lite och det är ju någonting som Avanza har märkt av med tanke på hur många nya kunder som vi har välkomnat det här året in till Avanza-familjen, avansianer som vi tycker om att kalla oss, även om det kanske är lite töntigt.
Nej, men det är inte töntigt och ni vet ju det att många på utsidan tycker att vi är lite sektlika. Det kanske vi är lite nördiga och våran vd Rickard, han tyckte ju också att det var lite sektaktigt innan han kom in på Avanza. Det har han ju också sagt när han har varit med och gästat oss. Men det är väl så det är, Johanna. Det är 139 000 kunder på helåret och 53 000 kunder det här senaste kvartalet, Q2. Ändå. Och det är ju de, precis som du var inne på, det är de som smattrar in just nu på börsen. Och som sagt, oerhört intressant kvartal. Vi har ju pratat lite grann om i den här podden. Är vi för optimistiska eller är vi för negativa? Och det har ju varit jättesvårt att ens överhuvudtaget veta hur man ska räkna. Det har inte gått att räkna.
Nej, men
jag avundas inte analytiker.
Nej. Supersvårt. Men vi kliver in på rapportsäsongen här alldeles strax. Men bara en liten take på hur turbulent det har varit. Jag menar, om vi kollar på Stockholmsbörsen så breda indexet är ju nu noll. Alltså sen årsskiftet. Plus minus noll. Hade någon frågat mig det i mars om jag trodde att vi skulle ha plus minus noll på årsskiftet i mitten på juli så hade jag nog varit högst tveksam då när det rasat som mest. Men sen botten 16 mars så är ju börsen nu upp 43%. Så att det svänger i hockey. Och jag och Niklas brukar ju allt som oftast poängtera och tjata och hela tiden påminna om vikten av att spara lite hela tiden, köpa lite hela tiden, vända nedgång till en fördel och dra nytta av börsens liksom, humörsvängningar. Och ett sätt man kan se det på tycker jag är lite intressant. För de här siffrorna jag drar nu kommer man kunna se både positivt och negativt. Det finns två aspekter. Men det är ju som så att om någonting går ner 10%, då måste det ju stiga mer. Det måste stiga 11,1% närmare bestämt för att vara tillbaka på sin liksom ursprungsnivå. Om en aktie faller 10 måste den stiga 11. Och det här kan ju kännas lite jobbigt på ett sätt med tanke på att det går snabbare nerför än liksom, det går snabbare att tappa i värde än att se portföljen att öka. Men man kan ju också vända det här positivt. För att om någonting tappar 10%, du tror fortfarande på bolaget, du tror fortfarande på aktien och du vill äga den långsiktigt. Ja, men om du då vänder den här 10% nedgången till din fördel och köper lite, sen är du tillbaka på det som du ändå tyckte var ett minst ett fair value för den här aktien, då har det ju stigit 11,1%. Alltså du har fått en större skjuts på uppsidan. Så att om man använder de här nedgångarna till sin fördel, kan det bli en ordentlig skjuts uppåt. Och jag menar, det kan man ju se nu att under februari, mars, april, eller hela det här året egentligen, har ju intresset för börsen ökat. Och med facit i hand så har det varit väldigt bra ingångslägen människor har fått. Alla nya människor som har hittat till börsen, de köpen man gjorde i februari, i slutet på februari, under mars och början på april, det har ju gett en otrolig skjuts uppåt. Så att jag tycker man ska tänka lite på det här, att det, man kan faktiskt se, påminna sig om att eventuella nedgångar då och då kan bli riktigt, riktigt bra ingångar.
Ja, och det får man väl säga, jag menar, under den här krisen och kraschen då, så har vi gjort ett gäng affärer, både du och jag självfallet, och jag menar, det är bara Kinnevik, och nu nämner jag ju ett enskilt bolag, men där har jag ju sagt att jag kör ju investmentbolagen då i min en av mina tjänstepensioner, och den är ju upp över 100%, det bästa köpet som gjordes där. Så att, jag menar, sen är det ju så också att har du kapital på börsen och liksom duttköper extra, ja, de här extra köperna, det är klart att de bidrar ju till helheten, men har du större del av kapital på börsen än utanför börsen, du får ju ingen jätteeffekt, men det är ganska roligt. Alltså täckningsbidraget på de här affärerna är ju väldigt bra, och både du och jag har ju lång, lång, lång tid framöver.
Många bäckar små.
Och jag menar, om man ser det så här, när det brann som mest så sa vi här i podden att det här är en förmögenhetstransferering från de som har varit i marknaden under lång tid till de som är ganska nya i marknaden eller som är unga och har tiden på sin sida. Och det är precis vad det var. Jag kan tycka synd om de människorna som är 55, 60, 65, 70 som kanske är i behov av pengarna, som inte har växlat ner och allokerat om kapitalet, kanske mer mot räntor eller andra typer av tillgångar med inte lika hög risk. Men nu har man ju liksom skjutsen tillbaka som gick väldigt snabbt. Det är ju väldigt, väldigt bra för dem. För oss som är lite yngre så hade det varit nettopositivt att börsen hade varit nere på låga nivåer under lite längre tid, så vi har fått in mer pengar. Så att myntet har ju två sidor.
Ja, men visst har det det. Visst har det det. Om något sjunker 10% så att det måste upp 11,1% för att tillbaka vid utgångsläget. Om något sjunker 20%, Niklas, hur mycket tror du måste stiga då?
Ja, nu har jag ju facit här också, men det är ju såklart 25%. Och visst, nu hade jag facit, men jag vill ju ändå inte, jag är ju inte liksom helt, jag kan min matte ändå lite grann. För om någonting sjunker ner från 100 kronor ner till 80, ja, då ska du upp en fjärdedel eller 25% för att ta sig upp till 100 igen då, så att säga. Och det här, man får ju liksom inte glömma bort den här effekten. Jag menar, det är väl självfallet att om någonting faller väldigt mycket så kan du se flera 100% i tillväxt. Ja, men ta exempelvis ett Scandic eller ett Pandox som föll väldigt mycket. Pandox var ner 77% som mest. Sen ska man ju också våga sig in där när allt ser så mörkast ut och man stänger gränserna och folk bor inte på hotell. Och det blir väldigt jobbigt. Och det är enkelt att säga att man ska köpa då, men det är mycket, mycket svårare att faktiskt köpa. Men media, jag har pratat om den dramaturgiska sötman tidigare, det är ju självfallet så att man tar börsens uppgång från absoluta botten 27 oktober 2008 och säger, kolla vad mycket det har gått upp, börsen är alldeles galen, det här är knäppt. Fast tittar man från toppen innan en sån här händelse, exempelvis coronaviruset, jag menar, vi står ju halva strax över den nivån vi var på 2015 på Stockholmsbörsen, exklusive utdelningar. Så man måste ha lite perspektiv också.
Ja, absolut. Och det är det som, det är bra att du säger det. För det blir ju väldigt stora effekter om man tar från när badbollen har tryckts ner som allra mest till den har studsat upp lite. Men vad är det som säger att det är rätt mätpunkt helt enkelt? På 10 år har ju bara Stockholmsbörsen upp 15%, och det är väl inget sådär alarmerande, tycker jag.
Nej, och för de lyssnare så blir det så här, men vadå 15%? Hallå, nu vill ju inte jag spara i aktier. Det här är ju inte alls vad jag trodde. Vi har ju sagt någonstans kanske 7% om året. Det är det branschen säger när man inte vågar sticka ut hakan. Men det finns ju bra och mindre bra bolag, och det finns inga dåliga kläder, dåliga väder, det finns bara dåliga kläder, och det kommer ju alltid finnas möjligheter. Och jag menar, nu har vi ju blivit påminna också om den naturliga volatiliteten. Därför att en aktie som man vill äga, eller ett bolag snarare kan man väl tänka det som man vill äga långsiktigt, aktien svänger ju, och den kan ju svänga 20-30% ganska naturligt. Så att det kommer ju alltid finnas lägen i de bolagen man har i portföljen. Det gäller bara att vänja sig. Jag tycker den här bilden som du har med i det här i agendan kring hur mycket någonting måste stiga efter en viss procentuell värdeminskning, den är så bra att vi sätter Johan, vår designer, på att göra en fin sån här bild, och sen så lägger vi upp det på Instagram. Avanzas Instagram är väl vår näst största kanal numera. Instagram har ju formligen exploderat bland de människorna som tycker om finans och aktier, och det görs infographics till höger och vänster. Jag tycker vi ska göra en sån av den här bilden som du har här. Ja, som du som lyssnar i och för sig inte ser.
Nej, men det gör vi absolut. Vi ber Johan snällt om det, och så återkommer vi om ett par veckor, för jag vet att han är på semester nu, och det är han väldigt välförtjänt.
Jag ska skriva till honom och be honom väldigt, väldigt snällt.
Ja, han är ju snäll, så det är säkert möjligt. Men vi får se när vi återkommer med den, helt enkelt.
Men du sa att Stockholmsbörsen var ungefär på nollan.
Ja.
Alltså, Nasdaq har vi pratat om ganska mycket, och jag tycker att det är så fantastiskt roligt att Nasdaq öppnade börsen från rymden, från ISS. Men det är ju springande sidopunkt som jag har nämnt tidigare. Jag blir en sån här som gammal gubbe som tjatar om vissa såna här roliga minnen. Ja, det är som det är. Men jag menar, Nasdaq är upp över 20% year to date. Sen årsskiftet. Nu har ju Tesla drivit mycket.
Ja, precis. Tesla har drivit mycket, och jag vet att du har lagt in lite tankar här om Tesla i dokumentet, så vi återkommer om det. Men hela Nasdaq är ju, precis som du säger, tekniktungt, och många av techbolagen har ju absolut inte sett någon minskad omsättning under corona, utan snarare tvärtom har sett nya användare hitta till dem och når ut till nya målgrupper som kanske har gjort sina inköp fysiskt tidigare, men nu vänt sig till e-handel, går till olika digitala kommunikationstjänster och allt vad det är.
Men Johanna, för nu tänker du säga att vi ska gå vidare, men innan du gör det så tänker jag bara så att jag har ju ändå sett, eller noterat, jag menar, du är ju fondtjej och aktietjej, du är ju både och, men det har kommit ganska många nya fonder på temat teknik. Då kan ju någon tycka så här, ja men herregud vilken bubbla det här. Det är inte jättemycket teknik i svenskarnas portföljer. Förra poddavsnittet sa du, ja det, fast man får ändå titta på pengen också. Och det är ju jättesant. Men det är ändå ett ganska starkt tema kring tech just nu, och det är dit mycket kapital flödar. Hur ska man tänka som sparare där, tycker du? För att det är ju enkelt att bara säga att alla pratar om det, därför är det en bubbla.
Nej, men alltså det köper inte jag. Bara se runt omkring dig. Allting digitaliseras ju mer och mer, och kommer det sluta? Nope. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om att inte kommer att göra, utan det är snarare mer och mer tjänster som kommer flytta upp till molnet. Om man ser liksom på en arbetsplats, vi kommer göra mer grejer digitalt. Jag har precis varit och tagit ett sånt här corona-antikroppstest här, som Region Stockholm bjussar på. Själva testet togs såklart fysiskt på plats. Det är svårt att ta blod digitalt. Men allt annat runt omkring är ju bara, det kommer ett sms hit och dit, du loggar in där med bank-ID, tjuff, tjuff, du får resultatet till journalen som är digitalt. Alltså allting är ju digitalt, och det kommer ju bara fortsätta. Och vad gäller svenskarnas portföljer så är de väldigt verkstad och banktunga. Om man tittar på aktieportföljen äger vi framförallt gamla folkaktier, banker, verkstadsbolag. Tittar vi på fondportföljerna så är det också otroligt mycket Sverigefonder som är väldigt bank- och verkstadstunga. Globalfonder är förvisso största fondinnehavet, men sen hack i häl kommer Sverigefonder, och det är väl bra och rimligt. Men man ska vara medveten om att du köper liksom Swedbank, Sandvik, Atlas Copco, Investor, SEB. De här klassiska storbolagen till mångt och mycket. Så att jag tycker nog att svenska sparare gärna kan investera mer i tech.
Ja, och det är ju en stor del, liksom hela samhället håller ju på att digitalisera, så det är klart att när vi tänker på tech så tänker vi på akronymen FANG och vi tänker på konsumentrelaterat, men det är ju också så att det rimligtvis är ganska mycket kvar att göra gentemot företagarna, och det är telefonväxlar och det är serverhallar och allting som kanske är on-premises idag, alltså hos bolaget nere i en källare, och sen ska man ha någon som servar och driftar det där till att du skjuter upp det där mot molnet. Jag menar, den här krisen har vi sett, mat på nätet har exploderat. Sen brukar det lyftas röster om att det är svårt att få lönsamhet i det där. Så kan det möjligtvis absolut vara. Vi har sett telemedicin har ökat jättekraftigt. Vi har använt det. Min dotter Nelly, hon blev stucken av någon mygga. Alltså, i Stockholm hade jag glömt att det fanns myggor. Här uppe är myggorna som Herkulesplan. Så jag ser ut som en prickig korv. För vi har varit byggt altan och då kan man inte vifta bort den när man står och skruvar. Så jag är en prickig korv just nu, det är bra att ni inte ser mig. Men då så vart hon väl stucken av någonting och det svällde upp i ansiktet så att, och pannan. Och det vart, ja men du vet, väldigt, väldigt uppsvällt sådär. Och det tog oss max 5 minuter med en nätläkare som såg hur hon såg ut. Till att vi inte behövde, jag vet inte vad det heter, antihistamin. Ja, exakt. Och vi kunde vara lugna. Och vi har ju använt det någon gång tidigare när vi trodde att vi var lite oroliga för fästingar. Jag har ju fått skäll någon gång tidigare här i podden när man säger att man ska ringa 1177. Och jag har verkligen tagit till med det, för att vi har gjort det varenda gång sedan dess. Men nu tog det oss alltså 5 minuter. Och vi behöver inte åka in till en vårdcentral. Vi behöver inte sitta i kö. Vi behöver inte riskera att bli smittade. Allting var klart på bara några minuter. Alltså det går inte att komma ifrån att även där har den teknologiska utvecklingen varit helt fantastisk. Johanna, jag pratade i sommar med vissa personer som jobbar inom utbildningsväsendet på högskole- och universitetsnivå, lärare alltså, som tycker att det är så fantastiskt. Alltså digitaliseringen, det gick inte, det var svårt och krångligt tills corona slog till. Och nu går det som inte gick förut. Och det är väl ändå någonting som är positivt, att vi tar ett språng, inte bara privat. Och alla människor som kanske börjar hitta på Wordfeud och kanske FaceTime. Jag såg att 70-plussare har känt sig mycket, mycket, mycket mindre ensamma nu den här senaste tiden. Och man har ökat upp datamängden rejält. Man kan prata med barn och barnbarn. Alltså det är mycket positivt som jag tror kommer av det här också. Så att vi ska inte bara säga att det är negativt. Och vi har mycket kvar att digitalisera. Det är väl så man kan säga.
Mm. Visst har vi det, men det känns som vi är lite inne på samma spår där, att det är klart att det finns techbolag där värderingarna kanske är i överkant, men å andra sidan det finns det väl i alla sektorer.
Ja, och vi ska liksom inte fastna här, men nu kommer jag på ett annat exempel här också. Alltså just det här när man tänker väldigt mycket konsumentrelaterat när det kommer till tech, det är ju så mycket som är oerhört analogt och inte alls digitaliserat för 5 år. Jag gick in på Electrolux Professional så här för någon vecka kan det väl ha varit sen. Electrolux är ju en moder till oerhört många bolag på börsen. Och Electrolux Professional är ju senaste avknoppningen och särnoteringen. Och där på deras hemsida, ja då gjorde de reklam för kundservice, alltså deras professionella motparter, storkök och sådär. Att de hade kundservice med AR-teknologi.
Mm.
Alltså augmented reality. Så att säg att du är i ett storkök eller en bilmekaniker i en verkstad eller någonting, du tar på ett par glasögon eller använder en padda, och sen så ser servicekillen eller servicetjejen, ser den här motorn exempelvis, som vi tar verkstaden då, och kan markera vad du ska öppna upp och vad du ska byta och vart grejerna sitter och allting. Jag vill bara liksom väcka tankar och idéer kring hur mycket det finns kvar att göra utöver det här mest självklara.
Mm. Men alltså, nu fattar jag inte. Ser de det jag ser då i glasögon?
De ser det du ser. Det blir som en delad skärm. De ser det du ser och sen så kan de lägga på och rita. Och jag menar, vi i våra team, vi använder ju Slack.
Mm.
Vissa använder Microsoft Teams, många använder Zoom och sådär. Och jag menar, det är klart att vissa av våra kollegor i våran grupp tycker att det är lite roligt att sitta och rita när någon skärmdelar och drar en presentation av någonting. Och så kan folk sitta och rita och så börjar folk fundera, vem var det som ritade det där?
Mm.
Lite på så sätt. Du håller upp kameran framför en motor eller någonting, och sen så är det liksom en liten lucka du ska öppna och fylla på någonting, och då bara markerar de det där på din skärm och så ser du det.
I see.
Då behöver du inte liksom betala. Men ja, i min bostadsrättsförening då har vi hissar och så är det en hiss. Exakt. Och då ska de ut och det är miljöavgifter för att du åker igenom trängselskatt och sådär. Och det är startavgifter för bilar och bara där är det någon tusenlapp som ryker. Bara för att en person ska ta sig till och från. Det här tror jag är en jättepotential. Och jag menar, digitalisering av byggbranschen och Autodesk när man ska rita. Och det finns, Hexagon gjorde en omvänd vinstvarning, vi ska komma in på det också. Men där man kan stadsplanera och rita och hålla på digitalt på ett helt annat sätt än tidigare. Men nu ska vi lämna det här, nu svävar vi ut känner jag. Men det finns mycket kvar att göra.
Det finns stor potential och mycket kvar att göra. Men du kom in på det där, så att vi hoppar väl direkt över till rapportsäsongen. Säsongen som sagt dragit igång den här veckan. Och sommarens rapportsäsong är ju ofta väldigt komprimerad. De andra kvartalsrapporterna brukar komma över en lite längre period, lite mer utspritt. Men här är liksom alla bolag går på semester relativt snart. Det blir, det pumpas ut rapporter. Och vi har ju sagt det tidigare, jag vet inte hur många gånger man har läst det, att Q2-rapporterna kommer bli rekordusla. Det är liksom ingen som förväntar sig något annat, utan man blickar framåt, och det är mycket det som ger som förklaring till varför börsen har stigit så kraftigt, att man liksom ser bortom 2020 och i synnerhet bortom Q2-orna. Och så är det ju förvisso, men det vi har sett nu är att vi kanske har dragit ner förväntningarna och bolagen själva också lite väl mycket. För att det har ju kommit en rad omvända vinstvarningar här senaste veckan. Inte att det har gått så fantastiskt bra att vinsten har skjutit i höjden, men försäljningstappet har heller inte blivit riktigt lika stort som man befarade. Och därför har rad bolag gått ut med då omvänd vinstvarning, fast det blir någon slags omvänd, det går inte riktigt lika dåligt som vi har trott varning, typ.
Men nu är du neggo. Nej, men det var någon som skrev där på Twitter också, vadå omvänd vinstvarning, allt är ju käpprätt åt skogen. Ja, det är väl klart att ingen är ju opåverkad av coronakrisen. Ja, vissa är faktiskt det, vissa är nettovinnare på coronakrisen, och nu ska vi inte säga att det är bra att vi har den här krisen, för det är det absolut inte, men vissa bolag och vissa typer av tjänster och kanske produkter, speciellt digitala varumärken, de har blivit relativa vinnare, och det är inte svårare än att gå tillbaka till sig själv. Vilka beteendeförändringar har skett hos mig och mina vänner och bekanta sedan den här krisen? Ja, men det är mycket mer digitala varumärken, digitalt innehåll och tjänster som har fått sig ett rejält uppsving, och mormor och morfar kanske har skaffat mobilt bank-ID för första gången och testat beställa mat på nätet första gången och kanske inte har barn och barnbarn eller sådär i närheten som kan hjälpa dem och handla en gång i veckan om man är lite gammal och lite skröplig och inte kan använda sin Dramaten eller vad det då är. Det här leder till ja, men så här. Det sa vi förra avsnittet också med Microsoft som sa att man har tagit 2 års digitalisering på 2 månader. Det har gått väldigt fort, så är det ju. Vissa är relativa vinnare, men det är klart att för många bolag så är det ju betydligt mycket sämre än förra året. Men börsen handlar ju inte liksom om per se de absoluta siffrorna. Långsiktigt så är det ju vinstutvecklingen i bolagen som driver aktiekursen. Men kortsiktigt så är det ju förväntningarna. Och det är klart att kommer det in bättre än förväntat. Det här blir ju den här formen av anchoring. Blir det bättre? Hade du förväntat dig att få en bilbana och så får du liksom inte en bilbana när jultomten kommer, utan du får en hel bilhall och autobahn. Det är väl klart att du blir mycket, mycket gladare om du hade förväntat dig en liten bilbana. Uppenbarligen så är det många bolag som har klarat sig betydligt bättre, och vi har varit lite för negativa. Och jag tror ju att vi räknade med att det här skulle hålla i sig lite längre än de gradvisa förbättringarna vi ändå har sett från april och framåt för många bolag.
Mm. Jo, men så tror jag också. Vi kanske har, det här totala chocken har ju lagt sig lite nu. Och jag tror att de flesta räknar med att corona och covid-19 är någonting vi kommer få leva med nu ett ganska bra tag. För även om man säger att man kan börja producera vaccin relativt snart, så ska det ju ändå fort ytterligare testas och det ska ut till större grupper och sådär. Så att det känns ju inte som det är riktigt runt hörnet. Men att vi får lära oss leva med det på ett annat sätt och anpassa samhället efter det, men utan att stänga ner precis allt. Så att ja, det ska bli spännande. Men du har gjort en lista här, Niklas, över bolag där du har hittat en del, eller där du har hittat omvända vinstvarningar hittills.
Ja, och det är inte en totalt uttömmande lista på något sätt, men vi hade exempelvis Electrolux kom ju och kablade ut en omvänd vinstvarning. Samma dag så tror jag också att Storytel aviserade ett större förvärv och blir en av, om inte världens största leverantör av arabiska ljudböcker. Så då kände jag att det är väldigt mycket just den dagen. Det tror jag att det var bland de första dagarna på min semester. Sen igår kväll så kom ju Hexagon ut med en omvänd vinstvarning också, och den var ju på den justerade EBIT, alltså justerade resultatet före skatt, eller earnings before interest and taxes, räntor och skatt, var ju 30% högre än vad marknaden förväntade sig. Och det tyckte jag var en påminnelse om hur oerhört svårt det har varit att försöka sig på någon form av estimat. Och Volati kom också ut med omvänd vinstvarning. Jag tror att de kom in 86% högre än analytiker estimat. Så det visar ju också att, som sagt, som jag sa här i början, jag avundas dem inte, de som ska försöka sia. För det var ju totalt nattsvart och man visste inte alls vad man skulle räkna på. Kindred har kommit med omvänd vinstvarning. Huskvarna lika så, en avknoppning från Elux en gång i tiden, även om Huskvarna är äldre än vad Elux är. Recifarm, G4S, det är ju danskt. Boost, Intrum, Zalando. Så där har vi ju både Boost och Zalando är ju det är mode på nätet då, helt enkelt. Vi har ju sett konfektion och jag har haft det väldigt jobbigt, och vi såg ju också att MQ gick i graven innan Mats Kviberg då köpte upp det där och gjorde om det nu. Så att varumärket Market, som det då heter nu, lever ju vidare. Men uppenbarligen så har ju vissa bolag inom konfektion faktiskt klarat sig. Och det jag bara reflektera kring här, det är att det är en viss bredd ändå i bolagen och de sektorerna som de här bolagen verkar inom faktiskt. Och Hexagon då med omvända vinstvarningen igår, jag tror att det var den 5 juli 2019 som de kom ut med vinstvarning och sa att det var sämre i Kina. Och då var jag ju på det här sommarlandet där någonstans. Du vet ju var jag var då. Du var då också. Just det. Och då kavlar de ut en vinstvarning. Så det är ju ett år sedan de sa att det började försvagas i Kina. Det är ju en viktig marknad för dem. Nu kom de ett år senare med en omvända vinstvarning då. Så det tuffar på.
Det tuffar på.
Och vet du, Johanna, Atrium Ljungberg är en liten sån där spännande aktör också. Det är ju ett fastighetsbolag. Och spännande för att man brukar tänka dem som ett av fastighetsbolagen med lite större exponering mot handel. Och vi har ju The Death of Brick and Mortar och handelsdöden, eller butiksdöden då. Det har vi pratat om lång tid, redan 2017. Börjar väl kanske 2016 annars, alltså under många år. Och visst, huvudstaden, det är ju liksom premiumlägena på monopolbrädet. Det är ju liksom absolut bästa AAA-lägena som du bara kan få tag på i Sverige, NK bland annat, och Norrmalmstorg och sådär. Och de har ju en del handel, även med mycket kontor. Och Atrium Ljungberg har ju inte lika mycket handel som vad de har haft tidigare. Men man tänker ändå på dem när man tänker på handel, och det är Sickla, de har sålt Farsta. Jag noterade i vd-ordet där att de sa att antalet besökare till handelsområdena, det följer såklart när coronaviruset bröt ut. Men kan du gissa på ett ungefär hur mycket besökstrafiken minskade när det var som jävligast i mars?
När det var som jävligast?
Ja, det är ju en elak fråga.
90%?
30.
Oj, handel. Okej, ja.
Visst blir man lite förvånad?
Ja, jag trodde det minskade mer.
Ja, och nu är de tillbaka på 95%. I juni så ligger man över, jag tror att det var antingen i linje eller till och med strax över juni 2019.
Ja.
Att,
Det var ju framförallt under en väldigt kort period som jag upplevde i alla fall, som det var liksom, och det kanske förklarar lite varför det blev så ändå hyfsat marginella nedgångar. Alltså där då vi var som mest isolerade eller så, det var väl liksom en helg där som det var väldigt sådär, man absolut inte skulle gå ut och träffa någon och göra någonting, och sen luckrades det där upp mer och mer.
Ja, exakt. Ja, och jag vill bara förtydliga här att det var ju, alltså besökarna minskade 30% som mest. Nu är besökarna tillbaka på 95%, nästan tillbaka. Men omsättningssiffrorna i juni är högre än juni 2019. Många fastighetsbolag har en fast del hyra och en omsättningsbaserad del på hyran. Omsättningen i deras handelsområden, i butikerna som huserar där, är alltså högre i juli 2020 än juni 2020 än juni 2019. Mm. Och det tycker jag är en intressant tempmätare.
Ja, men det är det absolut. Vi håller oss hemma och det har varit lite halvtaskigt väder och då går vi till köpcentrum. Det är slut.
Alltså Johanna, jag tror att väldigt många som kanske isolerar sig så där lite grann. För vi har ju inte liksom karantän i Sverige, men det är klart att många tänker på det här. Man ser ju handspriten överallt. Det värsta jag tycker är den här handspriten som luktar finkel. Ja, det luktar ju inte heller speciellt gott. Och det gör inte den här handspriten. Jag vet inte vilken leverantör det är. I alla fall, det är inte roligt. Men det är klart att väldigt många är ju på tårna om man tänker på det här. Och jag tror att man har mycket bättre handhygien. Och vi kommer ha det förmodligen som en trend under lång tid framöver. Men Johanna, jag kan tro att vissa människor ändå ser besöket till ett handelsområde som höjdpunkten på dagen.
Så tror jag absolut att det kan vara. Och som sagt, nu när vädret har lite i övrigt att önska och vi framförallt inte lägger några pengar på dyra resor, så blir ju lite, då kanske man unnar sig lite mer konsumtion på hemmaplan.
En annan spaning bara, det är ju Alfa Laval som lägger ett jättebud på Neles. Jag vet inte om jag uttalar rätt, förmodligen inte, eftersom att det finns Neles. Vilket river upp känslor i Finlands näringsliv. Och här funderar jag lite grann. Kan det vara så att vi får en M&A-våg? Alltså när vi var i USA, det var ju i fjol. Nu blir det väl ingen investeringsresa i år. Men i fjol, då var vi hos Franklin Templeton, hos techförvaltarna. Och då sa ju de att vi tror på en rejäl M&A-våg. Alltså utköp och uppköp, företagsförvärv kan man väl säga. Att man går ut på köp, shopping spree, fast inte i handelsområdena, utan man köper bolag. Mm. Därför de menade på att det var en låg ränta, det var en stark dollar och man har starka finanser bland bolagen, man har aktier på höga nivåer, man kan använda aktierna som valuta också, och det mesta pekade helt enkelt åt rätt håll. Sen har ju mycket hänt sen dess såklart, men när de hade känselspröten ute och pratade med bolagen sa de, vi tror på en rejäl, de markerade den, betonade en rejäl förvärvsvåg, och nu har ju utsikterna har ju förbättrats bland många bolag när man lyssnar till vad de säger. Vi börjar kunna skönja lite ljuset i tunneln. Räntorna är jättelåga. Stora bolag, starka finanser, man har hållit på utdelningarna. Kan det vara så att vi får se en liten våg av förvärv, konsolidering, att man köper upp konkurrenter som kanske har går lite knackigt på grund av corona. Vad tror du?
Det tror jag absolut att vi kommer få se. Jag tror att din spaning har mycket bäring på vad som kommer komma här. Och jag har faktiskt ett bolag som jag har gjort en liten spaning på som sysslar med just det där. Ska jag hålla på den så kan du dra din sista spaning.
Ja, okej då. Men då har vi ju Tesla då, och den har ju rusat 510% på ett år, och Elon Musk, vd och grundare, är ju nu också då mer förmögen än Warren Buffett. Och kan man väl också notera att Warren Buffett har skänkt bort $36 miljarder sedan 2006. Och min take här är väl lite grann, eller snarare fråga, det är ju hur man ska tänka. Därför det är många frågor som kommer just nu med hänsyn till Tesla och den kraftiga uppgången. Och vi kan ju inte veta vart hän det ska gå. Det enda jag hoppas det är ju att man har en god riskspridning i portföljen. Och vi vet ju att den är lite undermålig generellt. Så att, tänk på riskspridningen. Har det blivit en för stor del av portföljen? I sånt fall är det väl inget fel att ta hem en vinst, omfördela det i portföljen, se till att ha balans så att man inte bara blir beroende av en aktie. Och det har ju också varit en viss förväntansbild att Tesla ska in i det amerikanska indexet S&P 500. Och där kan man ju ha andra tankar att nu för tiden, med tanke på att det är indexprodukterna som växer allra snabbast och tar största delen av pengarna kontra aktiv förvaltning, så blir det ju paradoxalt också viktigt vilket index du är ingår i. Och Tesla var upp 16% som mest för att stänga ner ett par procent här för någon dag sedan. Och det är ganska vilda svängningar. Så att, vad säger du, Johanna? Jag vill bara att man ska vara försiktig, att man har en balans i portföljen så att man inte bränner sig. Det är väl det jag vill förmedla.
Ja. Och det har du ju helt rätt i. Det, man ska ha en balans i portföljen helt enkelt. Och blir man för enbent, då är det också lätt att man hamnar i någon slags confirmation bias. Att man bara söker information om, säg Tesla i det här fallet, Dora, och som redan förstärker ens positiva bild och ens egna positiva syn man har på Tesla. Och så tar man till sig alla positiva nyheter man hittar och liksom låser in och blir än mer dedikerad. Och absolut, det har ju varit bra det senaste halvåret eller året eller vad vi nu har. Men jag tycker att man får en bättre nattsömn om man, som du säger, har en lite större riskspridning. Och det handlar ju inte om att man inte får med på eventuell uppgång då. Man får ju fortfarande vara med på den. Men man får vara med på andra aktiers eventuella uppgångar också.
The more the merrier, det passar i det här fallet. Fyll portföljen med flera guldkorn helt enkelt. Tesla har varit en fenomenal resa och jag tror att både du och jag gläds väl åt att den här typen av ny teknologi anammas av marknaden och uppskattas där ute. Men ja, så länge man har en riskhantering i portföljen.
Ja, och alltså vi kan ju säga det att innan den här podden drog igång satt ju vi faktiskt och diskuterade just den här frågan, men i termer av en annan aktie helt enkelt. Vi satt och diskuterade våra privata portföljer och att vi kanske inte så förvånande har en viss övervikt i, eller i alla fall jag ska prata för mig själv, i Avanza-aktien. Och det är väl rimligt, men just... Och Avanza-aktien har ju gått bra på sista tiden och måste helt enkelt fundera igenom lite hur jag ska göra så att jag inte får för stor exponering mot ett enskilt bolag.
Nej, och så är det. Jag menar, Avanza är ju ett jättestort innehav för både dig och mig i relation till övriga innehav i portföljen. I och med att vi har ju incitamentsprogram också där vi själv får lägga in en peng varje år om det är så att årsstämman godkänner det. Själv lägga in en peng och sen så kan det bli värt en del om det är så att aktiekursen utvecklas åt rätt håll. Och jag menar, vi försöker skapa kundnytta och vi tror ju stenhårt på att kundnytta kommer att leda till aktieägarnytta när väldigt många blir nöjda med Avanza som plattform och allt fler faktiskt väljer att bli avansian. Vi sa 139 000 i år. Och det är klart att vi är 450 kollegor. Jag menar, kostnaderna för oss rusar ju inte bara för att vi får väldigt många nya kunder, för vi har en skalbar affärsmodell. Men de här incitamentsprogrammen som väldigt många olika bolag har, passa på ifall det är så att du jobbar på ett bolag som har någon form av incitamentsprogram. Antingen att man köper en aktie och att bolaget ger dig en aktie per en tecknad aktie, alltså dubblar upp ditt innehav efter 3 år. Det hade jag på tidigare arbetsgivare. Det är mycket roligare om man sitter med i samma båt. Men nu har det då gått åt rätt håll och det gör ju att... Ja, även vi, Johanna, hur mycket vi än gillar vår arbetsgivare, så får vi liksom inte bli förblindade av den här kärleken. Det känns ju fortfarande som en nyförälskelse. Men man måste komma ihåg att ha en riskhantering. Och det spelar ingen roll om det gäller Avanza eller Tesla eller Fingerprint eller vad det än är. För det absolut viktigaste för oss, det är ju att våra kunder inte bränner sig. Och jag menar, på den här podden kan det vara lyssnare som inte ens är kunder hos oss. Vi vill ju inte att ni heller bränner er, utan det är ju mycket roligare om man kan få bli lyckosam på börsen om man stannar över tid. Jättemånga brände sig och lämnade börsen år 2000 och vi vill inte tillbaka dit.
Nej, det är inte bra för någon och framförallt inte för svenska privatsparares avkastning och potentiella tillväxt i portföljen. Så tänk på riskhanteringen, sprid ut innehaven och låt inte en bli sumobrottaren på relingen som Niklas brukar beskriva.
Exakt, nu måste vi bara lägga en disclaimer, nu kan det låta som att vi dumpar vår egen aktie, är det ju inte. Ja, i och för sig, vi är ju ägare, men det gör vi ju inte, utan det är ju mer av att vi påminner om riskhanteringen och balansen och sumobrottan där.
Precis, man får se över fördelningen helt enkelt. Men, det är 14 juli idag, vet du vad som hände 14 juli?
Ja, men det vet jag nog. Jag delegerar den uppgiften till dig att berätta så jag slipper skämma ut mig själv med eventuella historiska kunskaper.
Stormningen av Bastiljen, det här fängelset i Paris som kickade igång franska revolutionen som sedan ledde till att kungen blev avsatt och halshuggen i giljotinen och Marie Antoinette. Det är i alla fall Frankrikes nationaldag. Det var det jag skulle komma till. Sen är det ju faktiskt vår kronprinsessas födelsedag också, så det är mycket som händer 14 juli. Men
så då får vi helt enkelt skicka en gratulationshälsning till henne.
Det får vi, jag hoppas att de har det gött på soliden. Men Frankrikes nationaldag, det fick mig osökt in på Parisbörsen och vad det finns för franska bolag. Och jag inser att jag har inte ett enda franskt bolag i portföljen. Hur ser det ut hos dig, Niklas?
Jag har ett franskt bolag. Jag har, ja men det har jag. Jag, jag har ett bolag. Ja, du får gissa.
LVMH.
Ja, det är världens största lyxkonglomerat och många av de här lyxbolagen, det finns ju ett gäng. Jag tror att Italien har flest lyxbolag, men jag tror att de, undrar om det inte var så att omsättningen var störst bland de franska, men det är ju många på börsen, så är det ju många som har sitt legala, sin hemvist i Frankrike. Och många av dem är ju 100-150 år gamla. Jag tror att de yngsta lyxbolagen där ute är runt 70 år någonting.
Mm. Ja. Att jag gissar på LVMH, det var ganska naturligt, för det är den franska aktien med flest ägare bland Avanzas kunder med 4317 avancianer i ägarlistan.
Menar du att jag är mainstream?
Nej, inte riktigt ändå, för att det är faktiskt så att franska bolag står inte så himla högt i kurs generellt sett hos avancianer. För om man sorterar på utländska aktier så kommer LVMH först på plats 37 över utländska bolag med flest aktieägare hos Avanza. Så att det är en hel rad amerikanska, kanadensiska, norska bolag bland annat framför. Och sen får man gå ännu längre ner för att hitta nästa franska bolag som är Airbus med 2600 ägare. Och sen kommer Ubisoft med 2000 ägare. Och sen är det jättehopp ner till Air France, Total, AXA, BNP, Sanofi. Ja. Franska bolag är helt enkelt inte superpoppis i svenskarnas portföljer. Och det kanske har varit lite tur, för tittar man på eller nu ska jag inte säga att det har varit tur, men Parisbörsen har inte haft någon fantastisk utveckling i år. Vi såg att Stockholmsbörsen breda index ligger på plus minus noll nu sedan årsskiftet. I Paris så deras index med de 40 största bolagen, så det är ett lite smalare index då, det är faktiskt fortfarande ner 18% sedan årsskiftet. Och då är ju det väldigt viktat mot konsumentbolag, industribolag och consumer discretionary industrials och consumer staples är det som det här indexet framförallt består av. Och LVMH är ju största bolaget. Sen kommer Sanofi som är läkemedel. Sen kommer Total som är ett energibolag. Och sen har vi L'Oreal. Ja, men en rad stora välkända varumärken. Och LVMH är ju en bjässe. Men har ju påverkats mycket av corona. Krisen helt enkelt. De har ju en stor del av försäljningen i butik.
Ja, och här får man väl säga, dels kan jag väl börja med att säga att här säger jag att consumer discretionary och consumer staples, och för de lyssnare då kanske som tittar lite grann på amerikansk media och sådär, och man ser den här sektorindelningen, och det är inte heller ovanligt att man ser den engelska sektorindelningen i svenska tidningar istället för att det är någon form av direktöversättning. Så att consumer discretionary, det är ju sällan köp, och consumer staples, det är mera dagligvaror helt enkelt. Mm. Så att det consumer discretionary, en bil är ju mera sällan köp, eller en köksassistent är ju mera sällan köp, och matvaror eller stockar är mera.
Ja, de har ju, även om Tyskland brukar vara liksom Europas billand, så har ju även Frankrike både Renault och Peugeot bland annat. Så det är ju då consumer discretionary. Men vad skulle du säga att LVMH?
Alltså nu gissar jag, och det kan ju vara så att jag får skämmas här, men det är jättebra att du sätter mig på pottan här, för jag har ju bolagen framför mig, så låt oss gissa då. Om vi tar consumer discretionary, så ska jag väl ana att LVMH borde ingå där, för att du köper inte en Louis Vuitton-väska som någon form av dagligvaruköp, utan det är ju mer sällan köp, de kostar ju ganska mycket, medan L'Oreal, skulle vilja peta in L'Oreal mera på consumer staples. För att även L'Oreal har ju dyrare produkter, men alltså det är ju inte så dyrt att du sitter och funderar och hur ska jag finansiera det här, utan det måste ju bli mera consumer staples då helt enkelt. Danone, och det känner ju jag till som småbarnsförälder och kanske många med mig där ute, såna här klämmisar, och har man en liten drake på Danone Danonino, det är ju såklart consumer staples, för att det är ju mera dagligvaruköp än sällan köp helt enkelt. Men jag tror alltså USA är ju duktigare på att de har mera välkända varumärken. Men vem känner inte till Walt Disney, eller Tesla är ju verkligen en supersnackis just nu. Kanske två dåliga exempel. Apple är ju, håller på att gå om Saudi Aramco dessutom då till världens högst värderade börsbolag i termer av börsvärde. Så det är mera konsumentrelaterade bolag i USA, men egentligen mer av allt, för det är ju världens största kapitalmarknad. Men visst, de har ju också L-brands som jag menar, har haft Victoria's Secret. Och jag menar, hur många inser att L-brands är ett ganska trubbigt namn, och att man måste in och läsa på vilka varumärken de äger. Det är inte intuitivt för en ny sparare som kanske hittar till den här fantastiska världen att förstå att L-brands i USA innehåller och äger varumärken som jag känner till från mitt dagliga liv och butikerna här i Sverige. Det är ganska långsökt. Och lite grann så är det väl ändå kanske med, jag tror att en ny sparare som inte tänker på den kopplingen kanske inte skulle tänka på LVMH som världens största lyxkonglomerat. Och L'Oreal, det varumärket känner man nog ändå igen kanske sådär. Airbus, men det känner man också nog förmodligen igen. Världens största flygplanstillverkare har tagit över stafettpinnen från amerikanska Boeing. Danone, kanske. Danone, men jag tror ändå många känner till namnet när man tänker efter. Men jag tror att det är inte lika självklart, det är inte lika starka varumärken. Nej, precis, på något sätt. Jag menar inte att de är svaga, men alltså det klingar inte lika.
Du har inte den känslomässiga aspekten, det är inte för top of mind.
Nej, men jag måste bara säga att jag har skrivit ett blogginlägg för något år sedan om franska börsen och vilka bolag som favoriserades, och också det här CAC 40, vilka bolag som ingår där och vad de gör och sådär. Och jag måste säga, Johanna, att jag blir väldigt förvånad, därför att jag tycker att Frankrike bjuder på oerhört starka varumärken när man börjar skrapa på ytan och se vad det finns där. Många känner man igen ändå lite grann från varan i Sverige, men hade det inte den blekaste om att de var noterade i Frankrike?
Nej, visst är det så. Men det var en intressant lista att kika på. Jag håller helt med. Och jag kikade även på vår typ kollega på Placera, Carl Lantz, brukar ju skriva om lite olika europeiska börser och bolag och listor och så. Och han hade ju gjort en artikel där han hade här bara för en vecka sedan listat vilka franska bolag sätter analytikerna köp på. Vilka franska bolag har liksom störst andel köp som rekommendation av bland analytikerna som följer dem. Och då toppades den listan av Total, som är ett energibolag. Och sen kommer AXA, en gigantisk försäkring- och finanskoncern. Sen har vi Vivendi, sen Worldline och sen Peugeot. Men här var ett bolag som jag fastnade lite extra för. Och det var det här Worldline. 78% av analytikerna, 14 av 18 analytiker rekommenderade köp på Worldline. Och vad är det då för bolag? Jo, det är ju ett betaltjänstbolag. Och de är verksamma inom tre områden. Digitala betalningar inom butiker och e-handel. Finansiella tjänster inom kundfinansiering och mobila transaktioner. Och de finns globalt, men har väl liksom 19% av sin omsättning i Frankrike, och sen Belgien följer efter med 15%. Så att det är fokus Frankrike, Belgien, men det är ett globalt bolag. Och vi har ju pratat en del, både i podden och privat, Niklas, om betaltjänstbolag som amerikanska PayPal, nederländska Adyen. Vi pratade ju här i börsen, eller här i podden tidigare, om Ingenico, som vi hörde en teknikförvaltare prata om för drygt 2 år sedan. Varken du eller jag köpte. Och sen blev de uppköpta här, precis innan coronakraschen, blev de uppköpta av just Worldline. Så det här tyckte jag var en intressant fransk aktie som helt hade flygit under radarn för mig. Och jag ska inte säga varken bu eller bä, jag vet ju inte, jag har inte kikat på bolaget så noga. Men jag har det lite på min lista här inför sommaren i vad jag ska förkovra mig mer om. För att jag tycker att betaltjänster är väldigt intressant, och det är ju lite på tapeten på både ett positivt och ett negativt sätt, för vi har ju många lyckade exempel, och sen har vi ju ett katastrofexempel, måste man väl ändå säga, med tyska Wirecard, som där de har bluffat balansräkningen helt enkelt, och aktien har ju såklart kraschat, men som liksom fenomen och som bolag eller som bransch så är ju betaltjänster väldigt intressant nu.
Ja, det får man väl säga. Jag menar, vi pratade ju om en eventuell M&A-våg här tidigare, och det är klart att det här har ju varit, det här bolaget, det har hänt ganska mycket. Jag menar, SCB hade ju SCB Euroline som köptes upp av Bambora, och där hade jag en gammal kollega från SCB som berättade om vilken rejäl skjuts i effektivitet det vart, och liksom verkligen den förädlingen, alltså enorma förädlingen som de lyckades med när de köpte loss det här från SCB. Och sen köptes Bambora, köptes upp av Ingenico, och sen köptes Ingenico här som du sa då upp av Worldline. Så att här ser vi ju också en konsolidering, och återigen, alltså de här investerarresorna som vi ibland gör, det är ju fantastiskt roligt, och vi bär ju med oss så mycket upplevelser därifrån under lång tid, och en av de då minnena som jag har, det är ju just de här techförvaltarna då som satt i Silicon Valley, som hade tjänstesprötarna ute, som pratade sig väldigt, väldigt varma om mobila betalningar helt enkelt, och man pratade faktiskt även om gamingbolagen, alltså Take-Two Interactive, Electronic Arts och Activision Blizzard, och hur det betalekosystem finns även i de här bolagen. Jag tror att han sa att Electronic Arts är en av världens största liksom betaltjänstbolag i termer av de transaktionerna, in-game purchases, som görs i gamingvärlden. Och nu börjar man prata om hur gaming, alltså hur dataspel börjar bli plattformar. Och kan det vara så att kidsen går från Facebook, för där är ju morsan och farsan numera, och kanske svärmor och svärfar, eller ja, det kanske man inte har riktigt ännu om man är kid, men mor och farföräldrar och sådär, då börjar de gå till Facebook, då drar man sin kos kanske till Instagram, men även mobilspel eller mobilspel och spel och sådär, och att man umgås digitalt på så sätt, och där görs ju också transaktioner. Så det här med mobila betalningar, det är ju inte bara liksom att Swish är ju ett jättebra exempel, PayPal som grundades bland annat av Elon Musk en gång i tiden, annat jättebra exempel, och det kommer ju hända jättemycket här. Men det finns drivare här, vi blir fler på planeten. Vi får det bättre ställt. Flera människor får mer pengar över. Man kanske köper sitt första kylskåp. Man köper en säng som går att sova på. Man kanske köper lite klädesplagg och ha på kroppen. Men sen när man börjar få pengar över, ja, då ska ju de användas på något sätt. Jag menar, det är ju rätt många där ute runt om i världen som leapfroggar kontanter. Inte minst i Afrika. Där man har använt gamla, till och med gamla dump phones för att skicka pengar. Nu har det väl varit något kall på den linjen som jag har förstått nu på senare tid. Man stängde ner något nätverk. Men alltså teknologin, många anammar ju den senaste teknologin. Jag menar, fler på planeten, vi får det bättre ställt och fler kommer upp i medelklass. Och det är klart att kontanter kommer växa. Men mobila betalningar kommer också att växa. Allting kommer förmodligen att växa. Men mobila betalningar kommer växa procentuellt mycket, mycket mer. Så att det är en väldigt spännande trend. Och jag tror även att de här, inom citationstecken, helikopterpengarna som man har delat ut i, man började ju i Hongkong, men nu har vi även sett i USA. Mm. Jag vill på mena att man använder PayPals infrastruktur för att skicka ut de här pengarna till vissa målgrupper. Det visar ju någonting hur starkt, alltså, vilket värde det ligger i infrastrukturen för den här typen av bolag.
Det tycker inte jag alls låter omöjligt att man har gjort. Och som du säger, det är inte så att kontanter kommer försvinna i ett nafs. Men högst sannolikt kommer digitala betaltjänster ha en betydligt högre procentuell tillväxt framöver. Och det är ju också något som har eldats på och påskyndats av coronapandemin. Dels för att vi har gjort mer digitala inköp, men också, även om det inte finns något bevis för det, så har det ju liksom spritts en viss oro kring om kontanter smittar, helt enkelt. Kontanter som flera människor tar i, och man har ingen lust att ta emot något som någon annan precis har stått och kladdat på. Jag vet att det inte finns något bevis för det, och jag har fått lite smäll på fingrarna tidigare när jag sagt det, men jag tror ändå att det har påverkat människors mindset, och jag har fått lite rapporter från vänner i Tyskland som säger att Tyskland, där har ju cash varit king eller queen eller hur man nu ska säga, alltid. Men att det har kommit fler och fler restauranger och små butiker nu som säger att de helst inte tar emot kontanter. Just
ja.
Smittspridning. Och om det stämmer eller inte, I don't know. Men det finns en tendens.
Ja, men tyskarna har ju varit galna på så sätt. Alltså, tyskarna har ju knappt gått och, när jag var i Tyskland senast, jag var i Berlin, då kunde jag handla med kort på mataffären och på McDonald's. Överallt annars var det cash. Jag blir tokig. Men nu har jag förstått att det har hänt jättemycket där. Jag menar, där man kunde handla med kort, då var det oftast Maestro också. I Sverige så får man ofta, när jag jobbade på bank så fick man Maestro om man hade en betalningsanmärkning och inte kunde få Visa eller Mastercard. Var man ungdom, ja, då kunde man ju få Maestro. Det var man ju jätteglad över. Men var man vuxen, då var det ju ofta ett vanligt Visakort eller Mastercard. Och Maestro ägs ju för sig av Mastercard.
För där jag var så hade vi Visa på den banken. Och då var det Visa eller Visa Elektron som var motsvarigheten till Maestro.
Ja. Och jag menar, där, för mig var det så konstigt när de körde Maestro. De älskade det där. Men sen nu senast när jag var, då såg jag ett PayPal-klistermärke på en laddstolpe. Och då tänkte jag, aha, nu börjar det gå framåt. Det börjar hända saker och ting här. Det finns ju jättemycket att göra där. Jag menar, tänk dig Johanna, både du och jag jobbar på storbank, det kommer in en kund, man vill göra en utlandsbetalning. Jaha, var det en sån här SEPA-betalning inom den monetära unionen, då kostade det 50 spänn. Gjorde man det hemifrån kostade det en 10 då. Skulle man göra någon annanstans i världen så kostar det betydligt mycket mer. Alltså, ska jag skicka 10 000 kronor från Sverige till Chile exempelvis, har jag en aning om hur många korrbanker den kommer studsa på? Hur många dåliga växlingar jag kommer få? Det är förmodligen, vad kan det vara? 2, 3, 4, 5% kanske som skalas bort på vägen. Utan att jag riktigt märker det där. Jag har också vänner som har vingård nere i Georgien. Skulle skicka betalningar i dollar. Och det stod inte på den här banken att det studsade på ett flertal andra banker. Det gjordes betydligt många fler växlingar på vägen än vad som framgick. Han räknade bakvägen för att inse det. Skulle vi med digitala pengar och den trenden, om jag kan skicka pengar från Sverige till Chile på en sekund via exempelvis ett PayPal, där avbränningen, kostnaden är i princip försumbar och pengarna kommer fram sekunden senare, då börjar man inse kraften i digitaliseringen av pengar.
Det finns väldigt många fördelar och vi är nog bara i början på den resan med digitaliserade betalningar. Så att jag tycker det är en spännande trend. Jag talar för dig också nu och säger att du också tycker att det är en spännande trend att följa. Med det så kanske vi ska återgå till lite sommarlov.
Ja, vi återgår till lite sommarlov. Jag sitter och spelar in det här i ett kök. Jag blickar ut mot en liten vattenpöl i min hjärna nu. Så tänker jag fiske. Det är ju ändå semester, hemester, staycation och allt vad det är. Ut i naturen och bara liksom, ja, bara ladda batterierna. För vi ska väl rivstarta hösten sen när den kommer. Men det är långt dit och vi kommer att spela in många poddar innan hösten. Men återgång till lite sommarlov och kunna titta på börsen från solstolen tycker jag låter alldeles underbart.
Då hoppas vi bara på solen och så hörs vi igen i nästa vecka. Ha det gott!
Ha det gott! Stort tack för att du lyssnade på det här.